Som ni ser så är nattvardsbordet dukat idag. Och vi ska få del av kanske det som hör till hjärtat i vår tro. Vi ska få ta del av Kristi kropp och blod tillsammans. Jag funderar på... Jag tror så här. En gång så var det en som var... Han berättade det här, eller hans fru berättade det här för mig. De var på ett folkrace i Dalsland. Och ja, de är lite av entusiaster. Så att de är såna här som tar ledigt från jobbet en vecka för att åka på folkrace. Och de hade varit där ett par dagar. Och så kom liksom, det är några liksom, små tävlingar. Så kommer de lite större tävlingarna mot slutet av veckan. Och det är väldigt, väldigt mycket folk. Och så kan man ibland vara med om den här härliga upplevelsen när man är bland mycket folk, och särskilt om det är på en plats dit man ofta återkommer, att man stöter på någon, ett ansikte i folkmassan. Och så känner man spontant att den här människan känner ju jag. Oj, 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 oj. Vad heter han? Vad heter han? Vad heter han? Hoppas han inte kommer på att jag inte vet vad han heter. Var har jag sett honom någonstans? Var är det vi känner varandra ifrån? Och sen är man tyvärr, när man väl liksom har kommit så långt i tanken, då är man redan framme vid den här personen och råkar få ögonkontakt. Och då måste man ju börja prata. Och det gjorde han. Han tänkte att ja, det är bäst att bara gasa på. Så jag kör i 120 här. Så han högg direkt och sa, nej men där är ju du, vad kul att se dig, sa han. Och den andra tittar lite på honom så där och så, men han fortsatte. Det är bara att ösa på. Ja, men vad har du för dig nu för tiden då? Det funkar bra på jobbet och så. Jo, tack, sa han. Det går. Han var härligt. Jo, visst är det härliga tävlingar nu. Jag kör inte själv längre, sa han, men jag har ju varit igång mycket så där, så att det är alltid roligt att få lite lera på sig och så där. Så jo, sa han. Och de öste på där en liten stund och sen så tills han tyckte att nu var det. Det är bäst att liksom se till att den andra inte får en syl i vädret i samtalet. För då kan det ju fortfarande komma fram att man inte känner varandra eller inte kommer ihåg vem det är. Så att han öste på en stund och sen så lyckades han avsluta det här, avrunda det här lite snyggt. Och så gick han iväg och hans fru som var med höll ju på att dö. Hon tyckte det var otroligt pinsamt. Så de gick en bit bort och sen så vände han sig till henne och så sa han det här att alltså jag känner ju igen karln, sa han. Men jag kan för mitt liv inte komma på vad han heter. Och hon svarade, han heter Karl den 16 Gustav. Han hade stött på kungen på det här folkracet. Och kände bara till ansiktet och kände att men vi känner ju varandra. Jag kan inte komma på vem det är. Jag tänkte att vi ska gå till en text tillsammans som ingång in i det vi ska göra här tillsammans när vi ska fira nattvard. Som berättar om en ganska snarlik händelse. Den står i Lukas evangeliet kapitel 24. Vi läser verserna 13-33. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil utanför Jerusalem som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Och medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut och den ene som hette Kleopas svarade, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade, detta med Jesus från Nasaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är den tredje dagen sedan det hände. Och nu har några kvinnor ibland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sade han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sade, stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är slut. Då följde han med in och stannade hos dem. Och när han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan och göra oss mottagliga för det som du vill ge oss. Gör ditt ord levande och verksamt i våra liv idag. I Jesu namn. Amen. Här har vi en berättelse om två stycken lärjungar. Kleopas och en till som förmodligen är hans hustru. Vi vet väldigt lite om dem. De nämns ingen annanstans i Lukas evangeliet. Byn Emmaus har diskuterats mycket var den ligger någonstans. Enligt den här utsagan så är det ungefär en mil utanför Jerusalem. Och deras berättelse är ganska speciell. De hörde till Jesu lärjungar. De har följt med honom, de har känt honom. De har sett hur han har blivit gripen. Hur han har blivit dömd. Hur han har blivit avrättad. Och de har fått höra talas om uppståndelsen. Och nu är de på väg hem. En tid har de befunnit sig på gående fot eller i alla fall på annan ort. Kanske var de i Jerusalem för att fira högtiderna. Hur det än är så är de på väg hem nu. Och det är en ganska symbolisk resa för dem. De har varit i Guds stad i Jerusalem. Och de är på väg hemåt. Och allting i deras berättelse talar om det här. Att de har varit med om ett stort äventyr. Och nu är äventyret slut. Och de är på väg hem för att försöka skrapa ihop sig själva och starta en vardag på nytt. Och det står att i allt detta så var de förblindade. Vi vet inte varför de var förblindade. Om det var av chocken av det som hade hänt eller om det var någonting annat som hade stängt deras ögon. Men hur det än är så känner de inte igen honom som kommer och slå följe med dem på vägen. Jesus kommer till dem och vandrar vid deras sida som en främling. Och det här tror jag rör vid en ganska universell upplevelse, en erfarenhet bland Jesu lärjungar. Vi har perioder när vi får befinna oss i Guds stad, på gott och ont. Vi får vara med om stora saker. Vi får ta emot fantastiska saker ifrån Gud, men vi kanske också, det kan också vara en tid av stor kamp, men det är i alla fall en tid när saker och ting är väldigt, väldigt verkligt för oss. Och så kommer en dag när det är dags att bege sig hem igen. En dag liksom när vardagen ska ta vid och vi ska försöka hitta former och rutiner och den här liksom obevekliga verkligheten sluter sig omkring oss. Och så börjar man fundera över, vad var det egentligen som hände? Vad är det egentligen jag har varit med om? Och väldigt, väldigt ofta så kan vi hamna i ett läge där vi inte längre känner igen honom som går vid vår sida. Alltså trots att vi är Jesu lärjungar och trots att vi har fått ta emot berättelserna och vi har gett bekännelsen och vi har gjort stora upplevelser med honom, så kan Guds son fortfarande ibland gå vid våran sida som en främling. Och vi har liksom inte förmågan att känna igen honom i det som sker. När Jesus i 4:e kapitlet i Johannes evangeliet möter kvinnan vid Sykars brunn, så sätter han liksom fingret på en väldigt viktig sak som jag ofta har tänkt på. Som inte bara gäller syriska kvinnor eller de som ännu inte känner Herren, utan som jag tror gäller alla människor. Han säger att om du visste vad Gud har att ge, om du visste vem som ber dig om vatten, alltså vem som står framför dig, då skulle du be mig och du skulle få levande vatten. Alltså, om vi hade en aning om vi verkligen förstod vem det är som har slagit följe med oss, vem som går vid våran sida. Om vi verkligen förstod vem det är som har slagit följe med oss, så skulle vi be honom om liv, om levande vatten. Vårt liv skulle kunna se väldigt annorlunda ut. Vi behöver hjälp här. Därför att den här vardagens verklighet har väldigt tydliga konturer. Och mycket av det som hör till vår tro kan i relation till det kännas ganska suddigt. Ett hjälpmedel vi har är ju Bibeln. Guds ord. Det är där vi liksom, dit vi återvänder för att få mat, för att hämta näring till vår tro, för att liksom få byggstenar att bygga oss starkare, för att öka vår förståelse, vår kunskap om det vi tror. Och det är oerhört viktigt. Alltså, att hämta näringen ifrån Guds ord gör väldigt mycket med oss. Men samtidigt så ser vi här att de här lärjungarna får möta en otrolig bibelundervisning. Jesus själv är med dem och han ger dem en sån här textutläggande predikan som går igenom hela skriften. Från Mose. Och genom alla profeterna så berättar han och förklarar hur allting hänger ihop, hur allting pekar på honom. Och de hör det här. De liksom suger i sig hans ord som saft ur ett sugrör på en varm sommardag. Liksom. Och ändå känner de inte igen honom. Jag tror att särskilt i våran gren av kyrkan så tänker vi ofta så att om vi bara förstod Bibeln, om vi bara liksom fick mer kunskap om teorin, om vi bara kunde utöka vår förståelse för Guds ord, så skulle vår tro bli sann. Men det här vittnar liksom om att ibland så... Det finns någonting mer som vi behöver. Det finns någonting i vår tro dit orden liksom inte riktigt når. Någonting behöver ske med oss. Och så händer någonting spännande i den här vandringen. De kommer fram till byn. Och lärjungarna ser att han vill gå vidare, men det är mörkt, så de bjuder in honom i sitt hem och han kommer in där. Och sen när de ligger till bords så står det att han tog brödet, läste tackbönen och bröt det och gav åt dem. Jag tror att det här är en väldigt medveten formulering från Lukas sida för att verkligen föra tanken till nattvarden och till Herrens måltid. Men hur det än är så gör han detta. Och det är en ganska underlig situation. Därför att Jesus är där som gäst. Det är han som är inbjuden i deras hem. Men när de kommer till måltiden så är han plötsligt värd. Det är han som läser tackbönen. Det är han som bryter brödet och delar ut det till de som redan bor i hemmet. Det är som att de bjuder in Jesus och Jesus kliver in och säger till de andra: ja, välkomna, känner som hemma. Men det här är en erfarenhet som jag också tror att vi som lärjungar får göra ibland. Den här erfarenheten av att bjuda in Herren i sitt hem, i sitt vardagsliv. Alltså inte låta honom stanna i Jerusalem utan ta med honom till Emmaus, ta med honom hem. Och när det sker får göra erfarenheten av att det är han som är Herre också här. Att jag är gäst hos honom. Och det sker också när vi samlas omkring nattvardsbordet. Alltså, vi i Centrumkyrkan har anordnat det här. Det är syskon här i församlingen som har bakat brödet och lagt tid på det. Det är nattvardstjänare och andra som kommer samman för att duka fram och ställa i ordning för att vi ska kunna fira nattvard. Och ändå är det så varje gång vi firar den här måltiden att det blir tydligt att det är han som är bordets herre. Han bjuder in oss att ta emot livets bröd. När Jesus bryter brödet och ger åt dem så står det att då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Alltså, först när han bryter brödet. Han har gått med dem. De var hans lärjungar. Man kan tycka först att de borde kanske ha känt igen honom. Man vet inte om han hade förändrat sitt utseende eller någonting. Och sen så har han dessutom gått igenom hela skrifterna, talat om Messias etc. etc. Och man tycker fortfarande att nu borde de ändå ha kommit lite närmare. De borde ha kunnat fatta hinten och ingenting händer. Men när Jesus bryter brödet så känner de igen honom. Varför gör de det? Kanske var det så att de tänkte på nattvarden. Att de skulle ha varit med då den sista måltiden. Men det är inte särskilt troligt. Som jag sa så nämns inte Kleopas på något annat ställe i Lukas evangeliet. Och det står väldigt tydligt att Jesus var samlade med de 12 på den sista måltiden. Så det finns ingenting som indikerar att Kleopas och hans hustru faktiskt var där. Men det är som att Lukas vill peka på detta därför att han vill föra fram någonting. Det finns någonting i brytandet av brödet som avslöjar vem Gud är. Som uppenbarar för oss vem den Gud som har kommit till oss är. När Jesus hade mättat 5000 män och kvinnor och barn med några bröd och några fiskar och folket är upprymda och samlas omkring honom för att ta med honom. Och Jesus förstår att de tänker ta med honom och göra honom till kung. Så värjer han sig. Han tar inte emot kungatiteln på de premisserna. Och flyr därifrån. Det står i Johannes kapitel 6. 13 kapitel senare finns en skakande text. När samma Jesus står bunden och misshandlad inför Pilatus. Och där i Johannes 19 kapitel, då tar han emot kungatiteln. I grundtexten så när Pilatus frågar honom om han är judarnas kung, så svarar Jesus: det är jag, men mitt rike är inte av denna världen. Alltså där, när han är trasig, övergiven och maktlös, så tar han emot kungatiteln. Därför att det är den konungen som han har kommit för att vara. Han är den törnekrönte som offrar sig för sina älskade. Han är den slagne heden som ger sitt liv för sina får. Och det är det som blir tydligt här. Han kom som livets bröd, men det är först när brödet blir brutet som han uppenbarar på vilket sätt han har kommit för att ge världen liv. För brödet måste brytas om det ska kunna delas ut och ges åt oss alla. På samma sätt som Kristi kropp måste brytas sönder för att vi alla ska få del av livet. Och det är det vi uttrycker när vi tillsammans bryter och delar brödet. Jesus säger att om vetekornet inte faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt vetekorn. Men om det dör, så ger det rik skörd. Och sen, när lärjungarna här har fått upp ögonen för vem Jesus är, och han har lämnat dem, så sitter de kvar där, förvirrade och upprymda, och pratar med varandra. Och så säger de: brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Det är också en kul grej, därför att det stod ingenting i texten tidigare om att det var så. När Jesus talade så finns det liksom ingen reaktion ifrån lärjungarna. Kanske för att de inte fick utrymme att göra det, för vissa predikanter pratar och pratar och pratar. Men det kan också vara så att den här upplevelsen också inte bara förändrar deras perception av nuet. Det är inte bara så att de nu känner igen Kristus i nuet, utan att det också ger ett helt nytt ljus åt deras tidigare erfarenheter. De trodde att de gick där i skuggan av katastrofen. De trodde att de gick liksom ändå i någon slags ensamhet och hade slått följe med en främling. Och nu plötsligt så ser de att den här främlingen var deras herre. Och det ger ett nytt ljus åt den erfarenheten de hade på vägen. I samma kapitel här, i kapitel 24, berättas de när de andra lärjungarna får höra talas om att Jesus är uppstånden. Och då står det att då kom de ihåg hans ord. Alltså, de hade fått höra talas om att Jesus skulle dö och att Jesus skulle uppstå på tredje dagen. Men när det skedde så betydde det ingenting för dem. De förstod det inte, de kunde inte ta emot det, och det liksom flöt undan bara. Men när den uppståndne blir tydlig för dem, så förändras deras erfarenhet också i det som har varit. Och de kommer ihåg hans ord. Och jag tror att det här också är någonting som sker med oss när vi får mötas runt nattvardsbordet. Därför att det här brutna brödet, det har en slags förmåga att nå längre än vad orden kan göra. Som jag sa, så lever vi av näring ifrån Guds ord. Men för att vi ska kunna ta till oss den näringen, så behöver vi få våra ögon öppnade. Och det finns så mycket i den där boken som är svårt att tränga in i, och som vi har så mycket frågor kring. Och därför så finns det ett sånt oändligt, en sån oändlig välsignelse att få fira Herrens måltid tillsammans. Därför att när det gäller nattvarden, så ligger inte fokus på att förstå, utan på att ta emot. När jag höll på och studerade, så var det en räddning för oss på många sätt. När frågorna är som flest, och när allting, man vrider och vänder på saker, och man håller på och verkligen plockar isär och sätter ihop och testar och grejer, så frågar man sig till slut: var finns näringen för oss nu? Och så fick vi alltid det svaret att i nattvarden. I nattvarden får jag komma och bara ta emot honom. Jag behöver inte förstå honom. Jag behöver inte kunna formulera honom. Jag behöver inte reda ut mina frågor. Hit kommer jag för att ta emot Herrens nåd i tro. Det är alla kyrkotraditioner, alla kyrkofamiljer talar fortfarande om nattvarden som ett nådemedel, ett sakrament. Här förmedlas Guds nåd bortom våra ord och våra tankar. Hit får vi komma utan att ha rätt ut detta och bara ta emot det för att vi tror att i detta så får jag ta emot Guds nåd. I det brutna brödet uppenbarar sig min Herre. Och sen är det också så att det som uppenbaras i det brutna brödet både är vår Herre. Här uppenbaras vem han är. Och i det så uppenbaras också vilka vi är som samlas kring nattvardsbordet. Det uppenbarar någonting viktigt om Kristi kropp. För vi är en gemenskap som lever av brutet bröd. Det är värt att tänka på. För att när vi firar den här måltiden som man gör över hela jorden och har gjort i alla tider, så händer någonting med oss. Det är liksom vårt DNA programmeras om varje gång vi får ta emot brödet och vinet tillsammans. Jag tänkte bara ta några korta saker som det här brutna brödet uppenbarar om oss som Kristi kropp. Det första är någonting som har blivit väldigt tydligt för mig under den här tiden som jag spenderade med våra vänner i Indien. Och det är det här att Guds församling kan aldrig sträva efter att bli ett stort och mäktigt folk. Så vi kan sträva efter att bli ett stort folk. Men inte ett stort, mäktigt och framgångsrikt folk. Inte när man följer en korsfäst herre. Utan det som det brutna brödet liksom uppenbara för oss är att Kristi kropp... är alltid bruten och utgiven för världen. När vi samlas kring nattvardsbordet bekänner vi att vi är Kristi kropp. Han är huvudet. Anden är livet. Vi är lemmar i Kristi kropp. Och det brutna brödet avslöjar vilket slags kropp det är. Det är alltid en kropp som är bruten. Alltid en kropp som är utgiven för världen. Och kring nattvardsbordet får vi syn på storheten i det. Att det här är faktiskt det största vi kan sträva efter att bli. Vi följer en korsfäst herre. Och våran största ära ligger inte i att bli ärade. Utan att bli tjänare. Att få nåden att ge oss själva för den världen som han älskar. Det andra vi kan se är att Kristi kropp är utgivande till sin natur. Man har ju diskuterat väldigt mycket. Vad händer i nattvarden i olika lägen? Man har haft olika teorier om detta. På vilket sätt och när blir detta Kristi kropp? Detta bröd och vin och så vidare. Jag är övertygad om att undret här sker inte i uttalandet av de magiska orden. Undret här sker när brödet bryts och delas. Äts. Delas mellan syskonen. Och efter måltiden så är det inte där i resterna efter måltiden som Kristi kropp är. Utan här. Vi som har tagit emot och delat detta med varandra. Och när vi delar livets bröd med varandra, Så sker detta. Vi blir också givare av det. Därför att vi behåller det inte för oss själva. Vi äter inte hela kakan så att säga. Utan det måste brytas sönder. Det måste delas. Och fortsätta att delas. Det var ju den erfarenheten som lärjungarna gjorde i Emmaus. Det här är två lärjungar som förbarmar sig över en främling som de inte känner. därför att kvällen börjar bli sen, och de tar in honom i sitt hem, och där får de göra upplevelsen av att Gud själv har tagit sin plats i deras hem. Det här kallas vi till att göra. Och att bjuds in för att få uppleva den här erfarenheten av att förbarmas över en främling och få se att Kristus själv finns i vårt hem. Och nattvarden tror jag är någonting som tränar oss i det. Det sista jag vill lyfta upp är att Kristi kropp går aldrig ensamma. Det blir också väldigt tydligt i den här måltiden och i den här texten som vi har tittat på. Alltså, som jag sa förut, så är det ju så att även för oss som är, som räknar oss som Kristi lärjungar och som tror på detta, som bekänner detta, så är det trots allt så att det är lätt att bli förblindad. Det finns så mycket liksom som snurrar omkring runt om oss och i oss, och vardagen liksom rullar på, och ibland känns det som att vi går där mer ensamma än vad vi vill vara, medan vi tror att Gud är långt borta någonstans. Vi harvar på som kristna och försöker göra så gott vi kan, men det var länge sedan nu som jag kände eller såg. Och då är det inte så lätt att visa den där kärleken. Då är det inte så lätt att hålla frimodigheten och glädjen uppe. Men det är därför också jag tror att vi behöver återvända till bordet. Därför att nattvarden har en förmåga att förmedla det där som vi inte kan tänka oss fram till. Vi tränas att inte bara förstå, utan också att ta emot honom som är ordet. Och jag tror faktiskt att vi genom att göra det här och göra det ofta kan få våra ögon öppnade så vi ser att Jesus faktiskt har gått vid våran sida länge. Han har aldrig övergett oss. Han har alltid gått där och han fortsätter att göra det. Vi går faktiskt aldrig ensamma på den här vägen. Detta ska vi tillsammans få fira när vi idag samlas runt nattvardsbordet. Låt oss först be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du kommer till oss när vi som bäst behöver dig. För att du slår följe med oss där vi går på vägen. Och även om vi inte känner igen dig, så är du där. Vi tackar dig för att du kallar oss gång på gång till ditt bord. För att vi ska få ta emot av dig. För att vi ska få förnya vår tro, vårt hopp, vår frimodighet. Och i de dagar när frågorna är större än svaren vi kan hitta, och när orken tryter och när vi inte längre ser dig i vårt liv, så ber vi att det brutna brödet ska ge oss näring. Att bägaren som vi delar ska få öppna våra ögon så att vi ser att du går vid vår sida. Så att vi ser att den som står framför oss är den som har livets vatten att ge oss. Herre, vi ber nu när vi går emot nattvarden att du ska ta din plats i vårt liv. Att vi ska få välkomna dig i vårt hem, precis som lärjungarna gjorde. Och få göra erfarenheten av att hysa himmelens konung i vårt enkla liv. Och att det också får förvandla oss så att vi frimodigt kan ge vidare av det som du ger oss. Så möt oss nu, Herre, i nattvarden. Gå vid vår sida i veckan som ligger framför, och varje dag vi får leva på din jord tills du hämtar hem oss. I Jesu namn. Amen.